Vid den tiden trädde Johannes döparen fram och predikade i Judeens öken. Och han sa, omvänd er, till himmelriket är nära. Om honom heter det hos profeten Jesaja. En röst ropar i öknen, bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. Johannes bar kläder av kamelhår, hade ett läderbälte om livet och hans mat var gräshoppor och vildhonung. Jerusalem och hela Judeen och hela landet kring Jordan kom ut till honom och de bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan. Men när han såg att många fariser och saduceer kom för att bli döpta av honom sa han till dem. Ni huggormsyngel, vem har fått era tro att ni kan fly undan den kommande vredesdomen? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Amen. Helige Ande, vi ber att du ska få verka i vårt möte här ikväll. Och vi ber att du ska verka i alla våra liv. Och Fader, i Jesu namn, vi är sånt stort behov av att din ande får utföra sitt verk i våra liv. Och därför inbjuder vi dig här nu att få utföra ditt verk helt och fullt, utan begränsningar. Och jag ber att vi ska vara öppna för detta i Jesu namn. Amen. Vid midsommartid så handlar ju texterna om Johannes döparen. Det är ju så. Men det skulle behövas predikas mer än vid midsommar. För det finns ett så oerhört starkt budskap just kring Johannes döparen. Och som vi behöver höra i vår tid. Så att det vill jag uppmuntra alla som predikar att predika om Johannes döparen. För det här är profetiskt. Och vi kommer att se både på hans liv och den här tiden. Och här finns det ju då paralleller med vår tid. Det är det som gör att det här budskapet är så oerhört angeläget och viktigt just nu att predika. Vid den tiden, står det här, trädde Johannes döparen fram. Ja. Alltså det är en alldeles särskild tid som Johannes trädde fram vid. Det var inte slumpmässigt. Inte. Utan det var profetiskt förutsagt. Det hade profeterats om att det skulle träda fram en man. Och nu var tiden inne. Ja. Tänk hörni, när tiden är inne och Gud sänder sina redskap med sitt budskap. Och det gjorde han genom Johannes här. Och detta hade ju Jesaja profeterat ungefär 750 år före. Ja, så att visst var det förberett och visst kände folket till att det skulle hända någonting. Och det är ju precis detta som citeras här ifrån Jesaja som jag läste i den tredje versen. Om en röst som ropar i öknen. Och nu var tiden inne. Ja. Och det var tidens uppfyllelse då utav profeten Jesaja. Men det var också uppfyllelse utav det Malaki hade profeterat om 400 år innan här. Och där kan ni leta rätt på den profetian själva. Och för övrigt så är ju profeten Malakis bok så oerhört aktuell. För där går han till rätta med folket på olika områden. Och dessa områden har vi också nu i vår tid. Så läs hela Malakis bok och jag tar inte upp något av områdena där. Det behövs bättring och det var därför som Malaki bar fram detta budskapet ifrån Herren. Och så profeterade han om Johannes också. Men folket vände inte om fast Gud hade talat. Och då tystnade Gud. I 400 år så kom inga profeter och inga profetiska budskap. Och det är väldigt allvarligt om man inte tar mycket allvarligt just på Guds ord och det han säger. För då kan han tystna. Så är det. Och må Gud hjälpa oss. För då är det inte mycket hopp om vi inte hör Gud tala. 400 år utav tystnad. Och det här, det var någonting som hände ibland bland Israels folk. Och som man ibland kom på. Vi har ju inte lyssnat på profeterna. Och så blev det resultat. Daniel befinner sig i den babyloniska fångenskapen. När han beder och bekänner Israels synd. Fångenskapen var ett resultat av att man inte hade lyssnat när Gud talade. Så kom och får det konsekvenser. Alltså det var fruktansvärda konsekvenser. För en hel generation, 70 år, fick sitta bort i Babylon. Men så reste Gud upp profeten Daniel där. Och han bekänner, ni kan läsa 9 kapitlet när ni kommer hem. Och han säger i 10 versen, vi vandrade inte efter de lagar som man förelade oss genom sina tjänare, profeterna. På pricken. Han bara konstaterar, vi gjorde inte det som profeterna hade talat. Ja, och vi får ju också vara med i bekännelsen här att vi har varit dåliga på att lyssna till det Gud har talat. Han har talat hela den här boken. Och då går det inte slöläsa och då går inte heller att låta bli att läsa. Utan ska vi höra Gud tala så behöver vi öppna bibelordet. Ja, och det står om Johannes. Han vistades i öde trakter, står det, till dess att han skulle träda fram inför Israel. Det var förberedelse. Det var nödvändigt att han gjorde detta. Och varför var han i öde trakter? Jo, för där var det tyst. Det är just tystnaden som är en förutsättning för att kunna höra Guds röst. Och här blir det ju väldigt svårt i vår tid. När det ska vara budskap hela tiden. Sång och musik och radio och tv. Och ja, jag kan inte räkna upp allt som ska höras hela tiden. Men det är ett hinder för Gud faktiskt. Och det finns flera hinder. Och nu tar jag ett hinder här som jag förstår att jag trampar många på tårna här. Och det är Facebook. Jag säger det rent ut. Detta gissel som har gått över världen. Och jag vet inte om det är miljarder det handlar om. Som ska vara med i Facebook. Ja. Det har tagit tiden. Det är den stora tidsskiften. Det finns nog en del som kan hantera detta. Men som någon sa till mig alldeles nyligen. För de hade stängt av Facebook. De hade gått ut ifrån Facebook. Henne och hennes man. Ja. Hon sa, det är bättre att ha face in the book. Ja. Och det tycker jag är på pricken. Face in the book, hörni. Inte Facebook. Det är där vi ska titta. Det är där vi får höra Gud tala. Istället för allt det där onödiga som skrivs på Facebook. Ja. Det heter ju om Johannes, han var rösten av en som ropade. Och den här tjänande systern, den här brinnande, hon sa hon innan det gick ur det här med Facebook. Så märkte hon att Herren tjänar och evangelister. Ja, de trädde fram och de talade om vad de hade gjort och vad de hade varit med. Det var liksom hela tiden. Så skulle de lyfta fram vad de hade gjort. Och de lyfte ju därmed fram sig själva. Ja, och det är ju inte det vi ska göra som Herren tjänar. Utan det är ju ordet som vi ska lyfta fram. Ja, Och där är Johannes föredöme. Han var bara rösten av en som ropade i öknen. Så han frågade han, vem är du? Jag är rösten av en som ropar i öknen. Hans namn, det var oväsentligt. Det var ordet som han förkunnade. Och han ville bara stå i bakgrunden. Och det är därför som det står att han var rösten av en som ropar i öknen. Och det är detta vi behöver vara nu. En röst som ropar i denna ogudaktiga värld. Denna öken, denna andliga öken som råder i Sveriges land. För det är öken. Det är öken, det är något så oerhört ökenområde. Det är så det dammar utav denna förbrända mark alltså. Och vi behöver då den heliga andes regn som ger liv igen. Ja, alltså vi befinner oss i en situation här som vi kan då hämta råd och hjälp ifrån det här. Men Gud vill använda oss. Han var profet, han var förutsagd så som en profet som jag nämnt här. Och Gud behöver nu profeter i det här landet. Det är sånt skriande behov utav profetröster. Inte skriftprofeter, de är avslutade. Men profettjänsten som Paulus räknar upp som en utav de fem tjänsterna, den ska finnas kvar. Och det är detta som kan förändra den andliga situationen. Men var är profetrösterna? Var är de profetiska budskapen? Ja, det är inte lätt att räkna upp några profeter i Sveriges land. Men Gud sände en profet. Tänk att man måste ta in på andra sidan Atlanten och skicka hit och tala om det andliga tillståndet. Och det var David Wilkerson. Och han fick ett enda ord som han skulle bära fram. Apati. Apati. Och sedan la han ut texten. Det behövdes bara ett ord. För det var på pricken rakt in i kristenhetens hjärta och den försummelse som finns. Och det är likgiltigheten, ljumheten, apatin. Det är nu 19 år, snart 20 sedan han sa det här. Och blev det någon omvändelse? Inte. Det skulle ju naturligtvis lyst ut i alla kyrkor. Att nu går vi ner på knä. Vi bekänner. Vi har varit apatiska. Vi har varit ljumma. Vi har varit likgiltiga. Gud förlåt oss. Vi vänder om. Och när det inte sker så blir det precis ännu värre. Det är det som är det skrämmande. Det blir inte samma nivå utan det blir värre. Och idag är apatin ännu värre. Och det är därför som vi måste föra strid emot den här ljumheten i våra egna liv. Och när vi gör det så kan vi föra striden också i församlingarna. Så att den här apatin får ge vika. Ljumheten som det är profetiskt förutsagt, den ska Gud utspy den som är ljum, står det. Ja. Tänk så allvarligt. Gud vill inte ha med ljumhet att göra. Han kan inte använda ljumma kristna. Nej. Det är alltså som ett kräkmedel faktiskt för Gud. Ja, då bör vi väl vara rädda så att vi inte är ett sådant. Nej. Nej. Men vi behöver då få tyst, ja, så vi kan höra Guds röst. Och det kan vi få allesammans om vi får tystnad. Ja. Och det står så här, det finns ju ett löfte om att få höra Guds röst. Han väcker mitt öra var morgon för att lyssna på lärjungens sätt. Det är någonstans i Jesaja, kanske 40 eller någonstans. Ja. Herren väcker vårt öra var morgon för att vi ska lyssna på lärjungens sätt. Ta tag i det löftet. Och det är inte bara en och annan morgon, utan det står ju faktiskt var morgon. Vilket löfte att få höra Gud tala varenda morgon. Ja, det är väl signat. Och då så ska man inte slå på radio, man ska inte slå på tv, man ska inte springa ut efter dagstidningen, man ska inte gå in på Facebook och hålla på med allt det här. För då har man försatt sin chans. Ja, för då fylls man av världens tankar och världens budskap. Och Guds röst, den hörs inte. Och därför vill jag rekommendera alla att det första du gör är att du ber till Gud. Bli stilla inför Guds ansikte och lyssnar efter hans röst. Och det är ju så ljuvligt att få höra det. Och det kommer i bönen, där har ni den erfarenheten. Att när man ber så plötsligt så får man tankar som kommer till en. Som man inte, för man är ju upptagen med bön, men så kommer tankarna. Ja, det är nog mångas erfarenhet. Och jag har en penna och skriver upp där på en tidning. Bara så här, för det brukar ligga en tidning där jag har min böneplats. Det är väldigt viktigt att skriva ner så man inte glömmer det. Och det kan röra personer, det kan röra uppgifter och allt möjligt som gör. Och det är så fint detta. Det tycker jag är det stora och rika i det kristna livet. Att Gud talar till oss som enskilda. Han är en levande Gud. Och tänk att vi kan höra den allsmäktige levande guden som har skapat himmel och jord. Och så vi små människor, och så kommer han med sin fina röst. Innersta röster, och den brukar liksom vara så som en tanke. Ja, så att det här, det är det välsignade kristna livet. Ta du som har möjlighet en rejäl stund på morgonen. Det är ju en del som måste gå upp väldigt tidigt och så här. Och då kan det ju inte bli kanske så stor stund. Men det viktigaste är att det blir en stund. En stund, ja. En liten stund med Jesus. Det jämnar allt, sjunger vi en sång. Ja, och det är ju många som behöver springa iväg till arbetet sedan. Och det är väl fint då att en liten stund med Jesus, det jämnar. Det jämnar marken för oss under dagen. Och du som inte har möjlighet att ha en lång stund på morgonen. Du kan göra det på lördagen och på söndagen. Söndag förmiddag tycker jag är utomordentligt. Herrens dag. Va? Då ska vi inte springa och handla och hålla på med allt möjligt. Hantverk och allt vad det kan vara. Ja. Men då ska vi vara och lyssna på Herren. Herren talar. Han talar inte bara på Herrens dag söndagen, utan han talar på måndag. Spännande, imorgon bitten. Han kanske talar redan ikväll när vi går och lägger oss. Ja, det är det som kommer så överraskande. Oj, och tänk att Gud vill tala till mig. Vi som är så arma, fattiga syndare. Ja, och på det här sättet så förbereddes Johannes döparen. Och på det här sättet förbereder Gud oss också i vår tid för att bli använda av Gud. Det finns inga genvägar. Idag ska det ju vara quick fix och så här. Det ska fixas så väldigt snabbt om det ska hända någonting. Men det går inte här. Utan här får man ta tid med Gud. Och det står han blev allt starkare i anden när han var i öknen. Han åt lite gräshoppor och vildhonung och så här. Det var ingen bodybuilder som höll på där. Idag ska ju vara gym. Alla ska vara på gym idag. Bygga upp kroppen. Ja. Men vi som är kristna, vi behöver vara i det andliga gymmet. Ja. Det är välsignat. Och där finns det ett gymnastik som heter knäna böj. Ja, knäna böj. Man behöver inte tänka på träningsprogram hit och dit. Och man ska vifta och man ska hoppa och man ska göra allt möjligt. Det är så enkelt Guds träningsprogram. För att bli stark i anden, knäna böj. Ja. Och det är välsignat att få böjas inför den eviga allsmäktige Gud. För det är ett tecken på ödmjukhet. Men jag kan väl sitta och be så här. Bekvämt ska du vara idag. Nej, jag kan ligga. Nej, du som kan böja knä. du ska böja knä. Det är segervägen. Det är den väg som pionjärerna i det här landet gick. De gick knävägen, och utan den vägen så är det en väldigt svår framkomlig väg. Jag tänker på pingstpionjären i Norrland, Napoleon Bjur. Jag har ju en biografi om honom. Tänk vad han kämpade. Vad han kämpade. Ända in i det sista, till dödsbädden, så var de tvungna att hala ner honom för att han skulle be på knä. Ja, hur mycket mer skulle inte vi kunna? Och de fick hjälpa upp honom. De fick hjälpa upp honom. Barnen var där och hjälpte upp honom. Och så var det en sista gång. Då anbefallde han alla sina barn och alla i Guds hand. Då slutade han att be. Han låg på sjukhuset. Och doktorn kom där och undersökte honom. Men Bjur, hur har du kunnat få såna valkar på knäna, sa han. Jag har legat på knä mer än halva mitt liv, sa han då. Ja, sen han blev frälsad, så han, inte tidsmässigt, men halva livet. Han gick upp tidigt på morgonen. Och där så var det stora valkar på knäna. Ja, det är bön på knä. Tänk vad han fick utföra i Norrland. Knävägen, låt oss aldrig glömma den. Det är den framkomliga vägen. Ja, och detta att lyssna in Gud, ja, det är A och O. För då kan man få ett budskap ifrån Gud. Vår tids jäkt och stress och allt det här, det måste tonas bort. Hoppas det är en del som, ja, jag säger ingenting, men vårda i så fall Facebook. Det blir ingenting att hålla på och läsa vad alla möjliga. Man måste läsa. Morgonen kommer. Vad är det som har hänt? Och på morgonen, vad har de ätit för frukost? Tänk att djävulen kan hålla på med sådana saker som är fullständigt meningslöst. Jag tror att detta är, för att vara väldigt tydligt, djävulens redskap för att binda upp människor. Och sedan är det ju också detta att man ställer sig själv i centrum. Man kan väl ta bilder också. Det finns väl Instagram och sådär. Och titta så fint jag har. Titta så fint jag har dukat. Titta så fint mitt hem är, och så vidare. Ja, men det är ju fullständigt främmande för Guds ord. Bibeln varnar för högfärd över detta livets goda. Och så jämför man sig med andra. Högfärd för livets goda. Tänk, det är ju precis det det handlar om. Titta så bra jag har det. Och sedan om någon annan som är på Facebook har det bättre, ja, då måste man överträffa det. Och titta här så fint jag har det. Och sedan blir det så här. Man triggar varandra. Gå inte in i den djävulens fälla. Det är ingenting som vi ska hålla på med. Nej, men Gud vill använda oss var och en. Och Gud använde Johannes döparen. Det är det som är så fint att få läsa här. Han åstadkom en rörelse. Ja, han satte inte upp fina affischer och ställde sig på en talarstol i Jerusalem. Utan han var ute i öknen. Och det står att folket gick ut och döptes av honom i floden Jordan. Ja, någon siffra där man uppskattade till 200 000. Ja. Vi talar om väckelse om det blir tre stycken som blir frälsta. Ja, vilken rörelse. De kunde inte vara hemma, folket, utan de var tvungna att gå ut och höra. För Gud talade, och det kände de att detta var det räddningen för dem. Ja. Och så är det att när någon talar Guds ord, då kommer folket också. Jag tänker på Jakob, Ofko, Otto Hof nere i Svenljunga. Under den här mörka tiden, då fanns det inga frikyrkor. Men Gud väckte denna prästen. Jag ska inte gå in på detta dramatiska sätt som han väckte. Men han visste, han blev löst ifrån superiet och alltihop och fick ett nytt liv. Och han ville att människorna då skulle få del av samma liv. Och därför gick de. Tänk att de gick 10 mil för att höra Jakob. För de hade så syndanöd. Hur ska vi kunna bli befriade? Hur ska vi kunna få frid? Och då kan man gå 10 mil. Och så går man saligt hem och prisar Gud och sjunger och lovar Gud. Det var nödvändigt. Man fick gå till den platsen där man kunde bli befriad. Ja. Gå 10 mil alltså. Jag har läst 12 mil till och med, men jag tar lite lägre. Ja. Och vi som inte kan åka bil 10 minuter till kyrkan. Va? Nej, bekvämt. Nej, jag tar inte ut bilen. Vad är detta? Va? Vi måste gå tillbaka till väckelsehistorien och se vad som hände då. Och då så hände det en hel del här nere. Då kom många fariser och saduceer för att bli döpta av honom. Tänk att få rörelse på fariseerna och saduceerna. Det var inte lätt. Det visste Jesus sedan när han trädde fram. Men de kom ut. Och vad hälsade Johannes där med i den versen jag läste? Ni hugger om syngel. Va? Jag är fariseer, jag är saduceer. Ni hugger om syngel. Han var väldigt fin här. Fint uttryckt egentligen. För översatt så är det ju ormen, Satan och så hans barn, yngel. Ni djävulens barn, kunde han sagt om han hade varit lite mer budus så här. Men det räckte, för de visste vad det betydde. De som kom här och skulle vara religiösa. Det var ju den religiösa eliten som gick ut där. Det aktade inte Johannes på det minsta. Ni djävulens barn, sa han. Alltså, och de förstod ju detta. Men då så... Och de ställde ju faktiskt frågan här. Man kan läsa om Johannes i alla evangelierna. Och så får en sammantagen bild där. Och vad ska vi göra? Alltså, då är det väckelse. Då är det början. Ja. Inte när vi måste hålla på så här. Du måste ta emot Jesus. Du måste ta emot Jesus. Utan folket, vad ska jag göra för att bli räddad? Då har det kommit Guds ande. Och här säger han då, ja... Om ni tänker fly undan vredesdomen, bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Det var nödvändigt. Det religiösa skulle bort och det andliga frukten. Och det här är också ett väldigt starkt budskap till oss också. Att vi som är omvända en gång, det går inte att vila på den omvändelsen. Utan vi måste bära frukt. Ja. Bära frukt. Och här får vi ju pröva oss varenda en. Så att vi verkligen bär frukt som hör till omvändelsen. Så det. Ja, annars är det ingen omvändelse. Om det inte märks. Om det inte är någon frukt eller någonting. Som hör till alltså. Det finns någonting som hör till omvändelsen. Och det är den andliga frukten. Kärlek. Och det finns ju andens frukter uppräknade här. Barmhärtighet, godhet, trofasthet, glädje, fri, tålamod. Ja, det blev bortåt 9. Ja, här kan vi läsa. Vad härligt, förstår ni. Tänk om det är sådan frukt ibland oss. Allesammans och hela församlingarna. Då kommer det ju att märkas. Då blir det ju ett andlig predikan genom våra liv utan att vi öppnar munnen. Ja, då är det bra. Ja. Ja, Jesus var ju inne precis på samma område. Han använde ju faktiskt precis samma ord som Johannes. Ni kan läsa det i Matteus, det 23 kapitlet. När de religiösa kom där, han gick till rätta med dem. Ni huggorma, sa komma. Yngel, säger han. Läs det. Tänk att Jesus predikade det så väldigt. Han sa, ni djävulens barn. Ja. Det var för att väcka dem och inte tro att de skulle vara Guds barn. Vi är Abraham till fader, sa de. Nej, berömde sig av detta. Men Jesus, han talade rakt till dem in i deras hjärta. Och därför, det är det som är så beklagligt, att i våra kyrkor där det ska vara väldigt fina ord, det ska inte vara något sånt här som Johannes och Jesus predikar. De skulle ju inte få predika i våra församlingar. Nej, så är det ju faktiskt. Nej, sånt vill vi inte höra i vår församling. Hugg och massa avföra. Nej, men alltså då har det gått långt. Gud måste få tala det som tränger in i hjärtat, oavsett vilka ord som än används. För de var ju sanna. De var ju djävulens barn. Och då behövde de veta det för att kunna bli Guds barn. Varken Johannes eller Jesus invaggade dem i någon religiös falskhet och trygghet. Utan det väcktes, tack och lov. Halleluja. Och därför behöver det mycket till, tror jag, här. Som höjer predikokvaliteten. Där det inte är slätstrukna predikningar. Utan det är predikningar som berör. Det är det som är själva huvudpoängen. Kom ihåg detta ordet, berör. Ja. För att om man blir berörd av Gud så blir det en förändring. Väldigt många predikningar, kanske den här också, inte berör. Ja, men varför skulle jag då hålla en predikan om det inte berör? Då kunde du lika väl suttit hemma. Det måste ju påverka oss. Så vi blir berörda. Jag frågade någon syster häromdagen. Ja, det var så fantastisk predikan igår. Den var så bra. Vad handlade den om? Ja, det kommer jag inte ihåg. Alltså, har man blivit berörd när man dagen efter, ja, mitt på dagen eller framåt eftermiddagen frågade jag. Det är då man inte berörd. Man kommer inte ihåg någonting. Nej, vi ska komma ihåg våra predikningar. Gud genom den heliga ande ska till och med få göra oss sömlösa. Bara han får verka i våra liv. Och vi behöver höja rösten så här som jag gjorde nu. Men det får man ju inte göra, utan man ska ju stå så här och så tala lite fint och fint. Så här fina ord ska det vara. Helst så att det är lite tyst så att man kan sova lite, ta en tupplur. Va? Alltså det är inte sömnaktighetens ande som vi behöver, den har vi alldeles för mycket av, utan vi behöver väckelsens ande. Låt oss stå tillsammans för väckelsebudskap. Om folk vill höra det eller inte, det är en annan sak, men vi kanske kan väcka någon om vi talar tydligt i Jesu namn. Ja. Och då ska predikan beröra. Naturligtvis så måste man ju förstå den. Och det predikar vi ju många gånger så enkelt så att den kan man förstå. Men det måste beröra anden. Alltså det är ju själslivet, förståndet, känsla, vilja och intellekt. Men det måste beröra anden. Ja, vårt andliga liv. Inte det själsliga, ja, men det var fint predikan, det var fint sånger och det var fint. Det är det själsliga. Men det räddar ingen. Men det står att Guds ord åtskiljer ande och själ. Ja, vi måste åtskilja det själiska. Måste skäras bort. Så att det blir anden som är kvar. Och när man blir berörd av Gud. Så underbart. Då är det lätt att tårarna börjar rinna. Man känner att det här, ja, det här är Gud talar till mig. Och då händer det någonting när Gud berör anden. För då är det det som ligger till grunden för det som vi alla önskar. Att vi ska bli aktiva kristna. Man kan hålla på och säga, kom till bönen, evangelisera, läs Bibeln och allt det här. Och ingenting händer. Därför att man inte har blivit berörd. Men när man har blivit berörd av Gud, ja, då vill man tjäna Gud. För om man blivit berörd av honom. Och då uttrycker det sig också i den tredje delen av människa, ande, själ och kropp. Kroppen. Benen vill gå iväg och dela traktat och sprida budskapet. Och munnen vill öppna och tala om Jesus. Ja, det är resultatet. Vi behöver verkligen ett riktigt berörande utav Gud. Och jag också. Allesammans. Låt oss be för detta. Det kommer att ge underbara resultat. Käre gode Gud. Ja, vi har mycket att lära här. Det går ju inte att... Ja, tänk Johannes. Vilken profet. Och så står man och talar om Johannes och tycker det är så märkligt. Men man vill inte kalla någon som skulle predika som Johannes. Ja, men det är ju hyckleri. Och det avslöjar Jesus. Ni håller på och bygger upp profeternas gravar, sa han till dem. Men det var ju era fäder som dödade dem. Ja. Så de var delaktiga. Men se, när det var avstånd, då kunde man tycka, ja, det var en fin profet. Då var det inte farligt. När det var kanske flera hundra år bort budskapet. Va? Nej, men det är därför som man inte vill ha profeter i vår tid. För det träffar rakt in i människors hjärta. Men då ska vi heller inte berömma oss av några profeter. Utan då ska vi också predika som profeterna. Och Jesus, tänk att han talade mycket fint och så talar man om så älskade Gud världen. Men man hoppar ju över det här huggormars yngel och detta. Så därför så skulle inte heller Jesus, om man uppträdde i någon annans gestalt, så skulle det vara noll kallelser. Vi vill inte höra sådana hårda ord. Tänk, förstår ni, så allvarligt. Jesus som är vårt stora föredöme. Ja, det är själva det här. Och Gud vill, säger Moses, att alla ska vara profeter. Det var en del som klagade för att det profeterades utanför lägren så här. Ja, det stoppade Mose. Gud vill att alla ska vara profeter. Stoppa inte det. Idag har man ju stoppat profetiska budskap. Det får man ju inte bära fram. Möjligtvis att man kan få gå fram och skriva upp och låta någon annan läsa det om det är ett fint budskap. Annars så är det ju papperskorgen. Ja. Alltså, vart är vi på väg? Detta är 2023 som det är på det här sättet. Det är mycket som behöver vridas till rätta. Här. Och Johannes vred till rätta mycket. För han skulle bana vägen för den som skulle komma. Bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. Ja, och vi ska också nu i vår tid bana väg för Jesus när han kommer tillbaka. Det är vår uppgift. Bana väg. Och det är väckelsepredikningar. Att folk växer upp och står redo när Jesus kommer. Det är att bana väg för Jesus. Och vi kan vara profetröster. Det kan vi vara allesammans. Även om inte vi har en av de här tjänstegåvorna för profeten. Men profetröster kan vi vara allihop. Så enkelt egentligen. Det är att vi talar ifrån Gud. Så blir det profetiskt. Och då är det ett mycket enkelt budskap. Och det är att vi ska bereda väg för Jesu återkomst nu. När himlen ska brista och Jesus ska hämta hem sitt folk. Vi ska vara verkligen vägröjare. Och det gör man, profeterar, när man säger att Jesus kommer snart. Jesus kommer snart. Ja, då banar man väg. Man väcker upp. Ja. Och det var så härligt, den här pingstpastorn som på hans predikan som gick ut på Vision Sverige. Jesus kommer mycket snart, sa han. Halleluja, förstår ni. Det är dags nu att vi lägger till mycket. Om man bara skådar på världshändelserna nu så är det mycket snart. Och då är det hög tid här. Och därför så behöver vi uppmuntra alla pastorer. Om du är pastor, predika Jesu återkomst, för då profeterar du. Och om du är medlem, så uppmuntra din pastor att predika det Gud lägger på hans hjärta. För du ska inte skälla och kritisera din pastor, Utan du ska uppmuntra honom och säga, tala nu det Gud ger dig. För vi måste höra Gud. Ja. Bry dig inte om vi tycker om det eller inte. Och styrelsen och ordföranden kan gå fram och gemensamt säga, bara du talar det Gud vill tala till oss. Så gör det. Uppmuntra honom. Ge honom fria händer att predika detta. För många är ju faktiskt så väldigt försiktiga. För man vet, jag kan ju bli av med mitt arbete som man kallar det då. Va? Ja. Och ett faktum är att just detta, att man blir begränsad och förkrymd i sin kallelse som Gud har gett och lagt ner hos män och kvinnor. Och sen får man inte leva ut denna kallelse. Då så orkar man inte. Nej. Det är faktiskt så att lite drygt hälften utav utbildade pastorer som har gått 4 års utbildning slutar inom 10 år. Inom 10 år. Man orkar inte. För det passade inte. Man hade en kallelse från Gud. Men sen skulle styrelsen säga så här och så här. Och här har du det som du ska göra. Och håller man på. Men man orkar inte. Och jag hörde till och med att en del slutar efter 1 år. Nej. Man klarar inte det. För det är inte Guds kallelse. Utan det är människotjänande. Ja. Man gör upp ett arbetsschema och så här. Detta ska du göra och så här. Och så får du vara väl lite försiktig när du predikar. Det blir ju precis så som när David skulle bära Sauls utrustning. Han skulle ju slåss med Goliat. Och då tänkte han, här gäller det att ha ordentlig rustning. Och så hängde de på Sauls stora rustning, tunga rustning på en liten fåraherdepojke. Nej, det här kan jag inte ha. Så David slängde av det här. Han tog fram en slangbälla och vann en mäktig seger för hela Israel. Ja, och det är också alldeles för mycket teologisk utrustning. Utan det är andens pricksäkra budskap som dödar fienden och driver honom på flykten. Och då kan det vara en liten pojke. Tänk jag. Då trivs man i sin kallelse. Då tjänar man Gud. Och vi behöver i alla församlingar släpp pastorn fri att tjäna Gud på det sätt som Gud har kallat honom. Vi är inte människotjänare, skriver Paulus. Utan vi är Guds sändebud. Va? Ja, det är stor, väldigt stor skillnad. Och det är också väldigt grundläggande för om vi ska få se Gud verka. Jag är så välsignat att få läsa detta. Och tänk så profetisk Johannes var. Han säger, jag kände honom inte. Han visste inte vem Messias var. Men han predikade och banade väg. Men jag kände honom inte, säger han. Ja, det var inte inläst. Det var inte någon mänsklig kunskap som han bar fram där. Men så plötsligt så kom anden över Jesus. Och då kunde han säga, se Guds lamm. Då syntes det också. För hans fysiska ögon. Ja, och det är detta som vi har stort behov av. Att få se och peka ut Jesus. Peka på Jesus. Och nu är vi ju faktiskt då i samma situation. Eller en parallell situation. Jesus kom en gång. Och han kommer tillbaka också en gång. Ja, och där står vi på gränsen till att detta ska inträffas. Ja, verkligen. Och det måste man veta. Och då behövs det profetisk undervisning. Det finns faktiskt i Jesu ord. Där han talar om när ni ser på fikonträdet. Och det är Israels land. Då den generationen, står det i den engelska översättningen, ska inte dö ut förrän allt detta sker. Och då talar han om sin tillkommelse. Det är inte alla som vet om det. Jag fick tala med någon häromdagen om detta. Som verkligen lever för Gud och tjänar Gud. Och därför så är det så grundläggande. Israel är det största tidstecknet som visar på att vi är i den generationen. som kan förvänta synbrister. Den generationen ska inte upphöra. Nu har det gått 75 år. Faktiskt just i år. Och jag har ju skrivit om detta här på den här senaste profetian om vår tid. Just det som jag sa här, men jag lägger inte ut det mer. Israel 75 år. Nationen som blev till 1948 var en profetisk uppfyllelse. Det var inte en vanlig statsbildning. Utan det var uppfyllelse av vad som hade profeterats i Jeremia. Kan ett land födas på en dag? Den 14 maj så blev det ett land. Det föddes då. Ja. Kära Gud. Så vill du profetera så ta och sprid den här tidningen. För det är ju så enkel undervisning. Nu är det ju, för här finns ju flera sidor om Israel som visar på märkliga profetier. Profetier i uppfyllelse. Prästen profeterade 1865 att de skulle så som flyga tillbaka till sitt land. Då fanns det inga flygplan och judarna återvände. Och detta visste ju de jemitiska judarna som hade levt där i öknen så hur länge som helst. Men de hade läst om att det skulle komma tillbaka som duvor till ett duvslag. Och därför så sitter det här, dessa som inte visste mycket mer än att de hade den här bibelversen. Och därför var de inte rädda för att gå in i ett flygplan. De hade ju inte sett det. Utan vi ska tillbaka så som duvorna. Tack och lov. Det är fantastiskt när man börjar med de här budskapen och profetierna som vi inte hinner gå in på här nu. Men nu så profetera. Sprid den här tidningen för det kan vara det sista vi gör. Då är du profet. Du förmedlar det profetiska ordet. Det kan vara svårt att lägga ut det kort i alla fall. Då får de läsa lugn. Men frågan är ju, har vi hamnat på efterkälken? För alltså det är ju faktiskt så att den profana pressen ropar ut att snart är det slut. Ja, och det har jag ju ett exempel på här i mitt uppslaget, en hel sida här. Fokus, denna profana tidning. Vad skriver de? Jo, de undrar, vart är vi på väg? De ser ju alla de här domedagsbudskapen som går ut. Och därför ställer man, vart är vi på väg? Ja, men det är ju ett läge då att svara vart vi är på väg. Vi är på väg till himlen. Jesus kommer snart. Vill du vara med? Alltså, där får vi ju inte tiga. Nej. Och det står ju inte bara det, vart är vi på väg. Den yttersta dagen har väl aldrig varit så nära. Nej. Tänk att man anar detta. Man förstår detta. Den yttersta dagen. Men man känner inte Jesus. Och det är där som vi kan träda in då med förklaringen. Ja visst, vi är väldigt nära slutet nu. Och så får vi vägleda dem som har frågat, vart är vi på väg? Ja, vi är på väg in i avslutningen. Och den består av två saker. Och den består av att skyn ska brista och Jesus tar hem sitt folk som har väntat nu. Och sedan så står det så här, dessa ord som Johannes predikade och som de trodde. Hur ska ni kunna fly undan den kommande vredesdomen? Den kommande vredesdomen, det behöver vi stryka under. För då var det den kommande vredesdomen som skulle komma när Jesus trädde fram. Och han kom där så som Guds son. Och tog de inte emot honom så skulle de bli dömda på grund av att de inte hade tagit emot Jesus. Det var den kommande vredesdomen. För det enskilda. Det vet vi, det var ju massor som förkastade Jesus. Men det var för det enskilda. Men nu står vi på gränsen till den kommande vredesdomen över mänskligheten, över jorden. Och det vet vi, den stora vedermödan som Uppenbarelseboken ägnar kapitel 6-19. Och dessa fruktansvärda katastrofer som kommer över jorden. Och Jesus själv säger det. Och redan Daniel sa det. Och Jesus citerade att en sån tid, Det har det aldrig varit i mänsklighetens historia. Och det kommer det inte efter. Men den här tiden under några få år, det kommer att bli fruktansvärt. När mer än halva jordens folk dör. Då går en dom över världen. Ja, den kommande vredesdomen. För enskilda och för hela nationer och för hela mänskligheten. Och då vill inte vi vara här. Nej, då vill vi möta Jesus. Ja. För han är utlovad. Men det är utlovat en annan person i den här världen som de som inte får möta Jesus får möta, och det är antikrist. Antikrist, denna underregerare som ska regera världen och ta dem i sitt grepp. Att tar ni inte märket, bekänner ni inte mig, så blir det döden eller hungersdöden. Antikrist, istället för Kristus får världen, istället för Jesus får världen antikrist. Och där finns det ju, världen ropar efter den starke mannen. För det är så komplicerat i världen så man kan inte reda ut det här. Utan vi måste ordna en världsregering. Det säger ju Klaus Schwab. Det måste till en ny tid. Och vi måste ha en världsledare. Och det skriver jag ju om. Här en som de pekar ut faktiskt. Macron måste behärska sin vilja att ställa hela världen till rätta. Det stod på Dagens Nyheters ledarsida. De tycker Macron är lite för ivrig att försöka ställa hela världen till rätta. Och sedan är det engelska citat som också talar om honom som världsledare. Och nu har jag ett klipp hemma där han talar på franska. Och jag har sänt över det till en som förstår franska och frågar, är det verkligen det som står här så som text under Macron? Är det verkligen rätt? Vad säger han då? Det är så otroligt. Jag ska lägga upp det på Flammors hemsida. De kom nu, kanske vilken dag som är. Då säger Macron så här. Odjuret kommer. Har du läst Uppenbarelseboken så står det odjuret som uppträdde, steg upp ur marken. Odjuret kommer, säger han. Och det ska den här generationen veta. Sanslöst. Den här generationen. Jag har talat om Jesus generationen som får möta Jesus. Men Macron han säger odjuret kommer och det här ska den här generationen veta. Vi kan stå, det behövs bara en krigsexplosion någonstans, och det vet vi hur det laddat både på flera ställen. Så behövs det en som träder fram och ska skapa freden. Och det profeterade Daniel också om. Att det blir en falsk fred. Men man kommer att hylla honom för att det blir fred. För det var ju så oerhört många miljoner, för att inte säga miljarder, som dog i kriget. Och då tar man emot honom. Och det säger ju Jesus också. Jag har kommit i mitt namn. Ni har inte tagit emot mig. Men om någon annan kommer i sitt eget namn, eller hur är det det står där, ja. Då ska ni ta emot honom. Ja. Han kommer i sin faders namn, Jesus. Så det var också profetiskt. Och det är faktiskt så att den kommer världen att ta emot. Och nu är det frågan, har du tagit emot Jesus? Det finns bara ett alternativ. Jesus eller antikrist. Kristus eller antikrist. Och det är av självbevarelsedrift. Ingen människa vill ju vara med om när den här världen genomgår den värsta tiden som har varit i mänsklighetens historia. Därför är det tid att söka Jesus nu. Käre Jesus. Och det ska vi göra. Vi ska knäppa våra händer. Och vi ska verka. Och vi ska tjäna Jesus. Det är en sån brist på kunskap om det profetiska ordet. Bland Guds folk också. Men vi ska lyfta fram det. Vi ska dela ut det. Vi ska sprida det. Käre Gud. Åh, vad underbart, förstår ni, att få sluta den här jordelivets vandring med att tjäna Jesus och få vara en profetröst, bära fram det profetiska ordet. Ja, det är ju det största som vi kan vara. Och det kan vi vara allihop som har blivit födda på nytt. Och därför så tycker jag vi ska säga ja till denna Guds kallelse. Halleluja. Fader i himmelen, nu ber vi i Jesu namn. Och Gud, väck oss. Väck oss, du som talade på Sinai så det skakade och elden brann, Fader i himmelen. Och Gud, vi ber. Du som också kan tala så som en viskning, som en tanke i vårt liv. Vi tackar dig, Fader, att vi kan höra din röst varenda en av oss. Och Fader, jag ber för egen del och för alla som sitter här och det som lyssnar via YouTube och TV här, kära Herre Jesus. Nu ber vi i Jesu namn att du får beröra oss, helig ande, så det blir en förändring. Vi kan inte ha det. Gud, vi erkänner att vi har misslyckats. Vi har varit apatiska och försummat så mycket. Gud, sätt oss i brand. Vi kan inte sätta oss i brand själva. Men du kan göra det, Fader. Och därför ber vi för detta. Och tack för att det är en bön efter din vilja. Och då hör du oss. Och då svarar du oss. Tack för att du hör böner som stiger upp nu från människors hjärtan. Jag ber att det ska bära frukt för evigheten. Ditt ord. I Jesu namn. Amen. Vattna nu ordet med bön och med bibelläsning. För annars, om man planterar någonting, ett budskap, eller vad man än planterar ute på marken, så måste det ju vattnas. Det måste vattnas. Och då växer det upp. Och det bär skörd. Det Jesus talar ju om det i den goda jorden. 30-falt, 60-falt, 100-falt. 100-falt är ju 100%. Åh, det längtar vi efter. 100%. Vi siktar inte på 30 och 60. Nej. Och Gud vill 100. Halleluja. Tänk vad Gud kan göra nu. Genom oss enkla människor. Vi kanske inte är så studerade. Men vi har läst. Och Gud har sagt. Och det räcker. Gud välsignar.